Mina barn brukar rycka på axeln och säga att du har alltid så läskiga titlar på det du sysslar med. Det ligger kanske något i det. Men som sagt, om ni... Det är lustigt med ångest att alla vet vad det är. Men hur kan vi veta att det du känner som ångest är detsamma som jag känner som ångest? Hur kan vi veta att vi menar samma sak med ordet? Ja, det är ju en skojig fråga. Det har vi med kanal 3 att göra. Vad är ångest? När känner vi ångest? Hur kan vi hjälpa människor som plågas av ångest? Ja, vem annars? Jag menar att man behöver till härden.
Det är en retorisk fråga.
Nej, det är det.
Ångest är väl oro och rädsla som är lite outhärdlig så här.
Ja.
Påverkar hela personligheten.
Mm.
Se om det finns något i bakgrunden som kan förorsaka det.
Ja. Vad får man ångest av?
Jag blev utnämnd under några veckor av min syster. Jag kom i lokation med henne på ett särskilt sätt. Och då sa hon att hon hade gått och gick. Oron, jag frågade henne om en sak. Oron. Beror på utifrån kommande omständigheter. Och det kan naturligtvis vara. Det kan vara ett svar kanske.
Ja. Inom psykiatrin finns det ett intressant uttryck. Man brukar tala om fritt flytande ångest. Redan uttrycket låter ju så ruskigt så att man känner det kryper över ryggen. Fritt flytande ångest. Men det menar man naturligtvis då i ganska stor utsträckning en ångest som man tycker verkar obegriplig. Jag menar att om du ska upp i 10 000 kronors frågan i tv eller någonting sånt här och är rädd för att göra bort det så är det klart att det är ganska begripligt att du är lite byxis. Men det är ju inte det vi pratar om nu. Utan många människor lider av en ångest som bara förefaller att finnas där. Är ångest obegriplig eller är den inte? Ja, men om vi ska så att säga vigga gränserna för det begripliga, för det försöker man ju alltid göra när man sitter tillsammans med en ångestdrabbad människa.
Otillåtna känslor som man känner bara.
Ja, det är en möjlighet. Ibland brukar man säga så här att ångest har ett budskap i sig. Det låter väldigt banalt när man nu säger det så här rätt upp och ner, men jag säger det i alla fall. Nämligen att ångesten är ju, vad ska jag säga, individens beredelse på sin egen utplåning. Och det klassiska exemplet är dödsångest när man är död. Jo, det klassiska exemplet så är dödsångest när man är döende. sen dö.
Det är samma sorts budskap som man har, eller som man får av smärta egentligen då. Det innehåller ju också ett budskap.
Ja. Och ofta kan du ju förbättra effekten av smärtlindrande medel genom att ge något ångestdämpande samtidigt. Här tycker jag att man har god nytta av det här dödsbegreppet som vi har använt oss av de här veckorna. Du äter av detta träd ska du dö eller dö. Och hur många människor kan gå omkring så att säga med en dödsångest fastän kroppen befinner sig i utmärkt kondition. Men man lever i en skräck för att gå en relationsdöd till möts. Och en stor och viktig ångestgrupp, eller ångesttyp, vad jag nu ska kalla det, det är förkastelsefruktan, eller fruktan för övergivenhet. Väldigt många människor som sägs ha en fritt flytande ångest har i själva verket en ångest för att bli övergiven, eller bli förkastad, eller bli så att säga bortstött, ratad, utstött, förnedrad. Många människor som plågas av en sån ångest väljer hellre att undvika all mänsklig kontakt än att riskera att bli avvisad.
Får man reaktion på då om man frågar, är du rädd för att möta människor?
Ja, det får man ofta. Därför att i den här gruppen så får du då ofta veta det, att personen har till och med svårt att gå ut. Många människor låser ju in sig av sin ångest. Och fruktan för att gå ut, fruktan att vara bland människor, det är de här som, om de ska sitta i en kyrka eller en biograf, så måste de sitta på precis längst bakåt av bänken vid utgångsdörren. Ifall trycket skulle stiga för mycket så att man kan liksom försvinna ut. Många av de här människorna kan inte åka buss eller spårvagn eller tunnelbana eller sånt, utan måste ha färdtjänst i taxi och så vidare. Men det är ju de mest invalidiserande formerna, kan vi säga. Men förkastelsefruktan, den känner vi ju alla till. Det är ju den som gör att man är nervös när man ska upp i 10 000 kronor frågan. Det är ju inte risken att bli av med de där 10 000 kronorna eller att aldrig få dem, rättare sagt, utan det är ju att göra bort sig inför Sveriges svenska folkets åsyn. Det är ju det som gör att man kan uppleva lite fjärilar i magen och så här. Det är också förkastelsefruktan, fast man kanske bara känner av den i vissa utsatta tillfällen.
Ångest umgås väl ofta med synsjukdom?
Ja, tycker du?
Ja.
Ja, det är så blir det ju ofta. Men jag tror inte att vi ska betrakta ångest i sig själv som sjukligt.
Fruktan för fysiskt sjukdom, fruktan för sjukdomen och det fysiska lidandet, kan det inte vara större många gånger än för själva döden? Man är beredd att ta livet av sig till det kanske, men när man fruktar Så det fruktar man, ja, så som man fruktar att lida.
Ja.
I kropps. Man är rädd. Man vet inte om det är något som ska komma.
Nej. Men augusten är ju ofta en, som jag sa nyss, en beredelse på en sorts dödsprocess. Vare sig det är en relationsmässig dödsprocess eller det är kroppens död. Lidande, sjukdom och så vidare. Och eftersom vi är dödliga och eftersom vi lever i en värld där vi då och då blir bortstötta. Därför att det här är ingen god värld utan en åtminstone till en del en ond värld. Så får vi alla känna av det här. Och vi kommer också ofta i situationen att vi kan behöva hjälpa människor där det här liksom vuxit dem över huvudet. Och det är precis rätt som du säger, man kan bli så rädd för att dö att man vill ta livet av sig. Eller för döendet, vilket som. Om det nu finns någonting i livet som man fruktar. Och som man fruktar så djupt så att man upplever det som ett livshotande tillstånd av något sånt. För det är ju alltså ångestens budskap. Det är något som är livshotande. Vare sig det gäller mitt relationsliv eller mitt fysiska liv. Vad kan jag göra då? Man hotas av något. Halleluja. Ja. Man kan bli till. Ja.
Så, det sa jag. Det är bra.
Ja, jag tyckte du sa att man skulle bli till.
Nej, men det var kanske var ett bättre svar. Jag sa fly.
Fly? Ja. Ja.
Leta reda på något som är starkare.
Ja.
Det är starka som står mot en.
Antingen får man övervinna hotet eller också får man fly för. Antingen får man övervinna det man upplever hotfullt eller också får man fly ifrån det. Igår talade vi ju en hel del om, nej i förrgår förlåt, talade vi en hel del om flykt. Men kanske flykt i en lite annan term där man, ja, flyr bort ifrån tristess och glanslöshet och tråkighet och allt möjligt i livet. Men ibland när man träffar ångestridna människor som flyr så är det inte så ovanligt att de flyr ifrån väldigt speciella situationer. Ibland är det här att åka hiss, ibland är det här att gå upp i Eiffeltornet, ibland kan det vara andra saker. Eller att snedda över ett torg eller något. Man kan man kan uppleva väldigt speciella situationer som ångestutlösa. Och som man då måste i varje pris undvika. Åka buss. Vistas bland många människor. Och väldigt ofta är det så här att det har med människor att göra. När man frågar de här människorna vad det är som är så hotfullt med att snedda rakt över ett torg. Ja, det kan stå någon i något hörn och se en. Man kan vända på frågan och säga att om du var ensam i Stockholm, fanns inte en kotta, alla var deporterade till övre Norrland, bara du kvar. Skulle du våga snedda över Gustav Adolfs torg då? Ja, det är inte farligt. Det skulle gå. Men finns det 1 miljon gubbs och gums så går det inte. Det har med människor att göra på något sätt. Det är inte alltid det har med människor att göra. Hissar till exempel, det är ju det här att vara instängd i ett trångt rum och man kan fastna mellan två våningar och sådär. Men bussar, när en del av världen åker buss och inte sitter någon i den och inte kan komma på någon heller. De brukar kunna åka taxi. Det har väldigt mycket med människor att göra. Det är en människofruktan många gånger som så att säga finns i botten på de här ångesttillstånden. Antingen får man så att säga behärska sina relationer och försöka på något sätt stålsätta sig mot sin omgivning och behärska antingen sina känslor inombords eller människorna runt omkring. Eller också får man fly från allt sammans. Det är de tre möjligheter man har. Att behärska människorna och omständigheterna, det är det ena. Behärska sina känslor är det andra. Och det tredje är att fly från allt sammans. De som vi träffar som själavårdare är ju som regel de som flyr. Och de som försöker kontrollera sina känslor. De som däremot lyckas med konsten att manipulera sin omgivning eller behärska sin omgivning kan ju i kraft av en ångest bli väldiga makthavare och göra väldiga karriärer och komma upp i väldigt fina positioner i samhället. Men vi träffar dem ganska sällan. Inget av alternativ är särskilt bra. Men de som vi träffar är oftast de som flyr eller försöker och misslyckas med konsten att behärska sina känslor. Kan man fly från sin ångest? Alla ruskar på huvudet och det hörs inte i bandspelaren utan vi säger väl ett nej då. Vi tar ett nej med akklamation. Varför kan man inte det då? Man är rädd för vissa situationer och undviker dem så är det bra sen.
Hela tiden är rädd att hamna i dem.
Ja, men om man undviker dem.
Men man är rädd att man inte kommer fram.
Du har kanske förmåga att bli fler sådana tillstånd då?
Ja, just. Ångesten hinner alltid upp den flyten. Alltid.
Man kan alltså fly tillfälligt?
Ja, just det. Så i början känns det som en uppmuntrande lösning på problemet, men det är det aldrig. Utan man kommer in i en process där man så att säga hela tiden retirerar förföljd av ångesten. Som så att säga plockar bit efter bit av ens liv. Det är inte alldeles ovanlig utveckling. Det blir inte alltid så, men ofta blir det så. Och det slutar ju ofta med att man låser in sig. Och att man märkligt nog, för att slippa bli ensam, så gör man sig ensam.
Jona.
Ja.
Han har ju väldigt ensam där i vår fiskans bruk.
Ja. Men han var ju mera på rymmen än egentligen flyen av ångest. Han visste Guds kallelse men ville inte ha den.
Så
kan ju ångest. Ja, det kanske. Han dog och sov ganska gott ner i båten i alla fall, om jag får säga. De andra killarna kom ju ner och väckte honom och frågade varför det blåste så. Det sa han att ja, det vet ju jag då. Jag är på rymmen ifrån Gud, kastar mig själv bara så blir det lugnt och så blir det. Men som en bild är det bra. Har du med det? Många gånger när vi träffar extremt ensamma människor så är de inte egentligen deprimerade, utan det är bara en växande ångest som har fått dem att undan för undan retirera bort från alla mänskliga relationer. Vad kan vi hjälpa en sådan människa med?
Det är väl samma svar som på alla andra frågorna. Att föra dem in i nåden.
Ja.
På ett eller annat sätt.
Det måste finnas där, ja. Det kan vara en väldig befrielse för en sån människa att förstå att Gud är mot honom, med henne eller honom och inte mot.
Försöka hitta, jag var där igen, jag sa försöka hitta det som är, det som har börjat karusellen.
Ja. Kan vi då förvänta att ångesten viker bort och att personen bara kan gå ut sen?
Nej, men, ja, men det måste ju vara ett förlösande i samband med det då att man kan... Att för ofta kanske det är något då som har, jag säga, gjort att ett förhållande har låst sig av någon anledning, och så har man gått och ältat detta och inte lyft av utan har blivit en börda.
Ja.
Så vill det bli en ångest.
Ja.
Och att kunna frigöra den människan ifrån det som då har förlösa henne ifrån verken av att inte, att ha misslyckats eller något som hon inte har klarat.
Ja, allt detta är riktiga och viktiga saker. Och ibland kan man få uppleva glädjen att få se att det räcker. Men man ska inte bli alldeles bestört om det inte gör det. Därför att år av fruktan och år av reträtt kan ha skapat så många andra hotbilder i människans liv att, vad ska vi säga, det hela började med kan nästan till och med kännas ovidkommande vid det här laget. Ibland är det tillräckligt och ibland gör det inte stor skillnad. Och det kan vara väldigt svårt i förhand, på förhand att veta vilket det ska bli, så att säga. Så att jag håller helt med dig, Anders, att man får naturligtvis tala om vad som, hur det hela har uppkommit och vad som kan ligga bakom. Om det nu inte hjälper då?
En omotiverad närhet som är den. En kärleksfull omsorg.
Jaha.
Och sen som människan upplever omotiverad. Hon har inte presterat någonting på att få den här kärleken. Mm.
Du menar att man ska, för sin skull. Ja, man ska ge det?
Mm. Ja.
I själavården då, ja.
Men är inte en sån människa sluten? Kan du ta emot det?
Det varierar ju mycket. Ja.
Men det kan ju vara så att människor, att en människa i ett äktenskap kanske kan uppleva den här ångest och är föremål för en ständigt outtömmande kärlek av den andra parten, men ändå har ångest.
Mm. Det är också sant. Jag är ute efter något så fruktansvärt banalt så det kan jag nästan inte tro. Och det är detta att personen måste börja gå ut.
Jag tänkte på den som faktiskt om det är en som har en så tråkig hiss. Som har hissgräckstans. Den måste tänsa och försöka. Ja,
precis.
Annars tror jag inte att man kommer över det.
Det finns ingen själ i världen som kan lösa människor som rädslan för att åka hiss om man aldrig börjar.
Nej, jag måste försöka. Det är liksom själva frukan ligger.
Ja.
Och se att det är inte farligt att åka hiss.
Precis.
Försök lite och lite. Kanske vad hjälp alltså. Gå över torgen.
Ja.
Mm. Jag känner en person som har varit opererad för cancer och som då har en väldigt utsvullen arm som inte vågar gå till kyrkan och varit på flera år därför att jag tycker att han aldrig tittar på henne.
Ja.
Och jag upplever det jättesvårt för att om hon känner att inte hon ska gå, då blir det ju nästan som ett tvång, men liksom, ja, men det är nog inte så många som tänker på det. Jag tänkte inte på den jag träffade första gången till exempel, va? Men det hjälper liksom inte, jag tycker det är jättesvårt. För egentligen vill du gå.
Ja. Att man då kanske får börja att fråga om man inte kan komma överens om att vi ber Gud att du ska få modet att gå fast i det här ser ut som det gör. Att du får lära dig att acceptera din egen kropp som den ser ut idag. För problemet är ju inte att omvärlden inte accepterar en kropp, utan att hon på något sätt inte gör det. Att hon får försonas med så att säga, sin kropps utseende och att man ber Gud om ordet att kunna gå till kyrkan. Och sen så får man ställa upp och så går vi tillsammans. Jag brukar använda en bild i de här sammanhangen som jag tycker att många har lätt för att ta till sig. Och det är på sätt och vis bilden av en skogsbrand. Det kommer en sån här eldsmur emot dem. Det brinner i skogen. Och man flyr förstås bakåt och bakåt. Och tills man har en bergväg bakåt så man kommer inte längre. Men så lyckligt så ser man ett område där eldsmuren inte är så bred. Och så tar man sats och springer igenom. Och när man kommer ut på det område som redan är avbränt så att säga, så löper man inte längre någon risk. Och till människor med den här problematiken så brukar jag säga att du måste ta Jesus i handen och gå rakt igenom elden. Måste du gå igenom eld och vatten och vad det är det står så gör med dig. Är det någonting Jesaja fick på? Därför att på andra sidan finns frihet. Eller psalm 23. Om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inte ont. För på andra sidan dödsskuggans dal står ett bord dukat i ovännens åsyn. Herre är med. många gånger kan det vara viktigt att fråga, leta i en sån här människas liv om inte han eller hon har gjort den upptäckten själv. För det har de ibland. Att det var den gången då jag var så rädd och det var allt med det här. Men jag var helt enkelt tvungen. Och så upptäckte man plötsligt, man gick rakt igenom sin egen ångest och kom ut på andra sidan. Och sen dess har just den biten upphört att lindra mig. Det är en väldig styrka om man kan liksom hitta något område där den personen har medvetet eller av en sinkadus råkat göra så. Och så man säger, där ser du. Friheten hägrar på andra sidan eldsmuren. Och Herren vill föra dig igen. Men när du kommer igenom på andra sidan så kan elden aldrig hinna upp där längre.
Ja, jag vill inte föra dig från ämnet, men nu talar du om de människor som har då en sån form av ångest att det är vissa saker som de har svårt. Men det är människor som kan ha en odefinierbar ångest i sitt hjärta som inte hänger ihop med vissa saker och beteenden, men har ett betryck, en ångest i sitt hjärta, kanske kan uppleva svåra saker för mycket, men man har ändå någon som man ofta, jag relaterar det till en person jag känner då som har mycket sån här mörker i sitt hjärta, och hennes man är ju med henne, han tar henne liksom i handen och går på möten och gudstjänster och tar med henne ut och så, fast han säger, jag får ju trampa mina känslor varje gång det ska gå då, säger han. Han hjälper henne ut, men det hjälper liksom inte ändå.
Mm. Det är helt riktigt att som du pläderar för att man får söka efter fler orsaker. Jag menar, vi måste ha en väldigt bred angreppsyta emot själva problemet. Både söka efter att förstå hur det hela har vuxit fram och se vad som kan göras. Men det jag är ute efter är detta, att man kan lätt tro så här. När man har nu en människa som undviker olika sektorer i sitt liv. Det finns till exempel en kroniskt förlovade kvinna. Har ni mött henne någon gång? Hon som är förlovad i 10 år men får en nästan hjärtskärande ångest när mannen efter 10 år frågar om hon inte ska gifta sig snart. Och en sån kvinna måste man kanske uppmuntra att våga ta i beslutet. Snälla, man har ju varit förlovad med i 10 år i alla fall. Jag har ju varit goda vänner under den tiden. Tror att du får väl kanske tänka dig att gå igenom den ångesten för att liksom vandra vidare med honom. Man skulle så gärna vilja kunna förstå orsaken till all ångest, lyfta bort den och sen var fältet fritt och vederbörande kunde göra det man var rädd för att göra innan. Men många gånger så hamnar man i den situationen, allting är så att säga lagt i öppen dag, vi har bett över allting. Det enda som återstår är nu att personen gör det han företaget är rädd för att göra. Och det kan vara det svåraste steget. Ibland blir det så, menar jag. Det är väl inte sagt att all ångest går övervinna genom att man gör det man är rädd för. För man kan inte alltid föra ut en människa ur hans fängelse bara genom att vi åtgärdar de ursprungliga orsakerna till oss.
Det finns ju områden som människor kan ha svårt för i livet, men inte direkt kanske upplever ångest för. Till exempel höjdrädsla. Är det något, kan man se något, finns det liksom en mänsklig mekanism som är rent förklarbar medicinskt eller psykologiskt som inte har så mycket med ångest att göra, eller just att det finns det där, eller kan man söka, måste, eller är det vägen ut ur ångesten att göra som du säger här, att de här problemen, att gå den här vägen alltid, tror du?
Jag vet inte om jag förstår din fråga riktigt.
Jo. Det finns ju saker och ting som många människor har svårt för. Det kan man ju ha lite var ibland, saker som man tycker är svåra i livet. Men då vårdar man egentligen inget problem. På ett sätt mer än bara att låta bli det där.
Ja.
Fast egentligen skulle det kanske hemskt gärna vilja åka skidor, men jag törs inte vara därför att backarna är så branta. Jag får svindel när jag står där uppe.
Ja.
Kava
i skog.
Va?
Kava i skog.
Ja. Just det. Men är det en form av ångest som ska bearbetas så här?
Jag tror inte man generellt kan svara på det, men ibland möter man ju människor som till exempel gärna går 17 trappor upp här eller någon gissen. Och som liksom menar att detta är hans enda problem. Och se det här som ett isolerat problem. Ibland är det ett isolerat problem. Men ibland när man liksom börjar lite mera fråga vad nu den här hissrädslan står för egentligen i hans liv, så är det kanske ett uttryck för att han är rädd för situationer som han inte har full kontroll över. Och när han ser det mönstret, att han måste för att känna trygghet ha hela situationen i sin hand, då kan han upptäcka att det finns många andra punkter i livet där samma mekanism gör sig gällande, fast han inte har sett sambandet, inte sett likheten. Och då kanske man får börja vänja en sån människa vid att om man nu är kristen, att det ligger ett väldigt värde i att få verkligen få bedja mycket om att få en sådan gudsförtröstan att det är Gud som har läget i sin hand och inte jag i min. Och då kan man få se många saker hända i livet, i hans liv. Jag menar, alla är ju funtade så att ångest och fruktan är något normalt. Jag menar, jag får ju fjärilar i magen när jag ser såna här drakflygare till exempel. Jag kan inte riktigt fatta vad sånt ska gå ut på. Och om någon kommer och påstår att jag skulle ha något sånt, så skulle jag säkert må bokstavligen illa både fysiskt och psykiskt. Jag känner inget behov av varken själavård eller träning för att bli av med min rädsla för drakflygning. Jag flyger gärna i vanliga DC-midor och sånt här, men med den och gängen har jag ingen större lust att åka. Så att det jag menar, gränsen är väldigt flytande mellan vad du ska betrakta som något du behöver åtgärdas och inte. Men i många människors ångestflykttendenser ligger rädslan för att inte ha allt under kontroll. Människor, omständigheter och så vidare.
Just det du frågar om, Anders, det har jag mött väldigt, väldigt mycket. Många människor har jag fått hjälpa just med den typen av ångest då. Till exempel höjdrädsla då. Och min erfarenhet är att just det du säger, att hjälpa dem stegvis, lite grann med att helt enkelt göra detta. En person som jag hade höjdrädsla för många år sedan, som jag hade med att göra, kunde inte gå upp för en stege, ett litet utsiktstorn i skogen eller någonting, eller klättra upp på en gren i ett träd. Det var helt omöjligt. Det visade sig att vi fick kliva upp på en liten kulle. Det var också någonting som innebar rädsla. Och så sen utifrån detta så kunde vi gå steg för steg, och då visade det sig att för varje steg som togs så var det lättare att öppna människan och komma in och lösa det som låg, visat sig så småningom ligga bakom detta.
Ja.
Och det just, jag har ju mött båda typerna av ångest då. Den som så att säga är konkret och där man vet vad det är, människor med höjdrädsla till exempel. Och den ångest som till exempel en narkoman har, som många gånger kan vara helt där de inte vet vad det egentligen är då. Eller ja. En annan sjuklig ångest. Och just i ditt fall då så är det alltså lättare, vågar jag säga, att gå den här stegvisa vägen.
Kan alla människor veta vad det är för någonting som de är rädda för? För jag tänker också mycket på det här, den diffusa ångesten. Det är inget alldeles speciellt som de pekar på, utan det är bara att de är ångestfyllda.
Ja, det är ju ofta så att vi som själavårdare både är intresserade av att få det tidsperspektivet, hur det här har vuxit fram. Men också vad det är i det nuvarande som kan bidra till att utlösa ångest. Och här är det så mycket en fråga om vad som skapar trygghet i livet. Och i oss själva är vi ju alla så funtade att kan uppleva mycket av trygghet om vi bara har läget under kontroll. Men jag ska berätta en person som kom och sökte hjälp i ett själavårdssamtal. Han hade varit sjukpensionär på grund av ångest och kunde inte gå ut. Han var gift och hade familj. Och han hade alltså framsläpat sitt liv hemma i lägenheten i många år. Och så hade det kommit en människa och lagt händerna på honom och bett för honom, och han hade blivit fri från det här. Sånt händer också. Det ska vi alltid göra. Och kunde plötsligt gå ut och levde nu ett helt annat liv än förut. Och han kom och sökte hjälp med en väldigt underlig fråga. Han sa så här: min familj verkar inte lyckligare nu än förut, utan snarare tvärtom. De verkade gladare förut och jag kan inte riktigt begripa mig på det här. Jag frågade om han hade frågat, men det hade han inte vågat göra riktigt. Och där satt ju vi och skulle försöka fundera ut vad i all sin vad som hade hänt nu. Och vi bad till Gud om ett kunskapens ord och fick ett sådant. Nämligen det är så här alltså, att en människa som förut har flytt och plötsligt inte behöver fly. En sån här ångest, en människa med ångestberedskap, antingen flyr eller försöker kontrollera. Så jag frågar honom: är det inte så att du nu utövar en väldig kontroll över familjen som du inte kunde utöva förut? Och då blev han alldeles röd i ansiktet och sa det att det var nog exakt på pricken. För nu hade han hela familjen i sin hand och nu skötte han liksom allt. Och då sa jag till honom att förut hade du din trygghet i detta att fly och dra dig undan. Men så blev du löst ifrån tvånget att dra dig undan. Men nu har du din trygghet i att behärska allting. Du måste lära dig att släppa båda delarna. Du måste börja lära dig att släppa mer och mer av ansvaret för ditt liv till Herren. Att det är han som skyddar dig och inte du. Och här har vi ofta när du talar om höjdrädsla här till exempel. Det här är ju en väletablerad metod inom psykiatrin, det kallas för fobiträning. Folk som inte åker buss åker man buss med. Folk som inte kan gå på bio går man på bio med. I början ser man bara reklamfilmer och sen kan man se förspelet och sen kan man se hela filmen. Och då är det ganska vanligt inom psykiatrin, och det nästan väntar man på, att när man redan har lyckats vänja en person vid att kunna åka buss och att inte längre ha ångest vid bussåkning, så får han ångest av hissåkning istället. Man byter ofta fobier när han ska träna bort dem. Det är väldigt vanligt. Men här menar jag att här har vi som kristna en annan möjlighet. Vi kan komma djupare i detta. Det handlar inte bara om att vänja sig vid det man är rädd för. Utan här handlar det om att föra en människa in i en helt annan livsstil. Där det är Herren som har omsorg. Där det är Herren som har ansvar. Det är han som har kontroll. Läget är under kontroll men inte under min.
Och då, när det sker, då kommer också människan helt av sig själv på vad grunden till fobin eventuellt ligger.
Ja.
Oftast helt själv.
Det kan bli en mognadsprocess där man, så att säga, i också överlåtandet av sin ångest upptäcker mer och mer bakgrunden till det som från början såg ut som en diffus livsångest bara jag.
Den här träningen då inom det vi har pratat om förut, så är det ju väldigt mycket beroende på människans egen vilja. Och då är ju frågan då hur mycket är beroende av att någon tar med personen ut. Det får ju inte vara tvång naturligtvis.
Nej.
Men ska man följa med eller ska man skicka iväg?
Nej, man ska vara med.
Utan att personen då känner att tryggheten hänger på mig i alla fall och inte på honom. Eller...
Ja. Menar, vi fick ju ett exempel nyss. Vi går upp på en liten kulle först. En lite högre kulle sen. Så att man så att säga hela tiden når fram till sin ångest. Och sen när vi har varit på Kebnekaise så kan du börja ta en liten kulle själv. Och så vidare.
Det är på något sätt samma funktion som när vi ber för en medmänniska. Att vi är med honom i sådana tillfällen.
Ja.
Så att även om han överflyttar tryggheten på dig så blir det genom en strömning ifrån Herren i alla fall. Om det är det som är inriktning. Jag tror det. Men kanske också har jag upplevt det.
Ångest är ju någonting som finns med i all sorts själslighet. En deprimerad människa har ångest. Till och med en manisk person kan ha ångest ibland. Maniska människor ser ju ofta väldigt glada och hyperaktiva ut, som jag har sagt förut. Men ibland så känner också de en jagande ångest. Det finns ju många livssituationer och många kriser i ens liv som kan dra med sig väldigt ångest. Vi har ju alla våra prestationsångestar och separationsångestar och allt det här. Jag menar, i alla lägen är det ju viktigt att vi ser hela mönstret. Ångesten kan ju vara ett bifenomen kanske i en depressionsupplevelse där man får förstå vad personen har varit utsatt för tidigare av förnedring och skam och sorg och kanske undertryckt vrede och så vidare.
Jag har en fråga på vad de första tecknen är liksom när man ska börja överväga att söka läkare eller andra vägar för de människor som har ångest, när gränserna börjar gå över till sjukdom eller psykiatrisk vård eller sådana här någonting, tecknen som finns när man, det börjar bli dags liksom.
Ja, det ena är ju att du inte kan ansvara för en persons liv. Det andra är att du förhoppningsvis tänker att psykiatri läkemedel och så vidare kan ge en bra hjälp. Och där är det väl så att finns det en äkta depression så finns det relativt tydliga läkemedel. Om du har framför dig en människa med ett tillstånd som närmast är att likna vid en schizofren psykos där man kanske nästan inte har kontakt med personen, där han kanske är våldsamt upprörd och hallucinerande och inte sover på nätterna så där. De ska definitivt till sjukhus. De kommer du inte åt. Men alla de här människorna som ju är så väldigt vanliga med en fritt flytande ångest. Och som på något sätt lever i en väldigt reducerad värld. Eftersom de har känt sig av sin ångest tvingad att avstå från mycket av kontakter och mycket av liv överhuvudtaget. De är ju tyvärr ofta redan missbrukare på lugnande medel. Och de lugnande medlen hjälper föga eller inte. De kan äta valium som en annan äter halspastiller och förefaller ganska opåverkade av det. Och där är det så att de läkemedel som alls har någon effekt är beroendeframkallande. I de tillstånden så är vinsten ofta ganska frysen. Tyvärr. Nej, jag menar att detta med att Anders frågade om man, när man kan och bör söka läkarhjälp. Då menar jag det att en läkare har mycket lite att bidra med i de här sammanhangen. Därför att de medikamenter som biter på den här fritt flytande ångesten gör det bara till en kort tid. Och det sker ofta en ganska snabb tillvänjning. Därför att också medicinen här är en flykt. På något sätt. Det är en reträtt där skogsbranden snart hinner uppe. Och sen så har man samma ångestnivå fastän man äter 25 mg valium per dag eller något sånt. Då får man dessutom sen hela avgiftningsproblematiken ovanpå det andra. Då blir det också ett ångeststeg att så att säga lära sig att leva utan valium. Det blir också ett fängelse att gå ut ur till sist. På många vis är det ju så här att detta med att bli älskad, att leva i ett kärlekens samspel, det är ju aldrig en risk. Jag kommer att tala mycket om hissar och berg och torg och öppna platser och spårvagnar och sånt här. Och detta att överhuvudtaget ha kontroll över sina livsomständigheter eller inte. Men om vi kommer ut på lite djupare vatten så upptäcker vi att det handlar ju ändå ytterst ganska ofta om detta att kärleken alltid är en risk. Den riskfria kärleken finns inte. Kärleken är alltid i sig själv ett tillstånd som kan förnedras. Man kan råka ut för att en människa som gett en kärlek plötsligt säger att nej, nu får du inte med. Det är bra. Eller att man plötsligt hamnar i den situationen att man bjuder på sin egen kärlek och omgivningen säger att ja, din kärlek, ja. Den har vi nog inte frågat så mycket efter det. Och det kan vara så att säga den yttersta eldsmuren. Att våga se det här mönstret och liksom undan för undan lära sig att ta kärlekens risk. Att öppna sig är ju ofta att våga. Både att ta emot och ge ut. Det är ju ofta att våga. Och det är ju att gå in i en situation som man inte kan ha kontroll över. Ska du ha kontroll över en kärleksrelation så blir det inte längre en kärleksrelation. Utan har du redan från början tagit död på det. Det kan bli alla andra sorters samvaro, men det blir inte en kärleksrelation. Det måste vara frivillig från båda parter, och då har man från början avhänt sig kontroll. Att lösa en människa från fritt flytande ångest kan många gånger vara detta att få upptäcka de här sakerna. Och att lära sig att hantera dem på rätt sätt. Och börja ta små steg här. En människa som aldrig vågat bjuda på sin kärlek. Aldrig någonsin. Det kan vara väldigt skönt att få lära den människan givandets konst. Det är saligare att giva än att taga, står det. Men konsten att ge är inte så lätt som det låter. Nu ska det inte handla om att köpa vänskap. Utan det ska handla om att ge. När man ger något så för man inte bok över vad man får in. Då får inte den högra handen veta vad den vänstra gör, så Jesus om det är tvärtom, jag minns inte riktigt. Då får man lära en sån här människa att varje gång du upplever en lust, en glädje, en impuls inom dig, en frivillig impuls att ge ut, att ställa upp, att i alla fall komma någon till mötes. Ta vara på det. Be Gud om modet att våga ta vara på den, att våga leva ut den. På ett sådant sätt. Be Gud om nåden att sen glömma av att du har gjort det. Och att inte föra kassabok. Över inkomst och utgift. Våga säga en vänlighet när du känner att det känns naturligt. Ja, men mina vänligheter betyder väl ingenting, jag har arma gråspar. Ja, säg inte det. Alla kan inte vara göka. Eller näktig bara. Lära sig att våga ta emot kärlek som kärlek utan att känna tacksamhetsskuld, allt det här som jag pratat om för. Våga ta steg in i detta med att leva i den riskfyllda kärleken istället för att försöka gardera sig med kontroll eller tryck. Man måste ju hela tiden ha den här människans fria vilja med sig. Jag menar, man kan släpa ombord en bussfobiker på en buss i all oändlighet utan att han lär sig åka buss framvilligt. Det är inte Columbiägg i så fall. Det måste ju finnas en egen inneboende önskan att gå igenom eldsmuren. Ut är det fri. måste finnas en egen inneboende önskan att överge falska mönster, att relatera sig till omgivningen eller fly från omgivningen och istället bara leva i kärlekens anda.